Rösten, den har alltid intresserat mig på olika plan. Rösten som instrument, kommunikationsredskap, möjlighet och skyldighet och demokratiskt verktyg. Alla har vi en röst på ett eller annat sätt. Men hur använder vi den? Det vill jag prata om. Jag heter Sanna Martin och är sångerska, skådespelerska, speaker, skribent och poddare. Välkommen till Din röst, en podd om rösten och dess makt. Din röst.
Din röst. Ja, du får fråga vad du
vill. Men vad fan ska vi börja då? Jag har ju satt igång här.
Precis.
Gud vad trevligt, säger jag, denna gråmulna marsmåndag. Varmt välkommen till min podd, Din röst, Mi Riddell.
Tack snälla, äntligen.
Alltså så kul, så mysigt. Jag har tänkt på det här ganska länge, att så här, Mi måste vara med. Och sen går åren och tiden. Och nu är du i avsnitt, vad blir det, 66 kanske?
Ingen aning.
Va? Det är superkul. Och vi ska grotta ner oss i din röst, det som du har jobbat med, det som du har ställt till under din tid på jorden. Bland annat det här. Själva ordet attityd översätts ofta till inställning, förhållningssätt, men även till kroppsställning och pose. Darwin använde exempelvis ordet attityd om människor och djurs kroppsställningar, miner och läten, som han tyckte var artspecifika uttryck för känslor. Spaltmeter har skrivits om vikten av en god attityd. Och spaltmeter har du skrivit om hela ämnet kroppsspråk, Mi.
Ja.
Hur började ditt intresse för detta ämne?
Ja, eftersom vi är människor så kommunicerar vi ju alltid, men mitt intresse har ju varit ända sedan barnsben med sången och rösten och kommunicera och få människor att bli berörda, precis som du. Men sen blev det ju mer specifikt om ämnet kroppsspråk, och det var inte jag som kom på det alls, utan det var en talarförmedling som frågade, kan inte du komma och föreläsa om kroppsspråk till ett företag? Jag bara, men det kan jag väl. Jag tänkte att då utgår jag ju från skådespelarens kontext med rösten och kroppen och hållning och kläder och allting som vi tänker på.
Mm.
Så att jag tänker att det kan jag väl, jag tycker alltid det är roligare att säga ja än nej.
Ja.
Så att jag sa ja och hade ingen föreläsning, utan då satt jag ihop en, och så första föreläsningen blev då för 3000 tandläkare och läkare.
Otroligt ju, vad sjukt.
Och så det var ju en utmaning, och då upptäckte jag att oavsett vad man jobbar med så, va? Kan de inte det här? Alltså jag blev lite förvånad att jag liksom tog lite för givet att kunskapen var lite större än vad den var ute i samhället om det som du och jag tycker är så självklart.
Mm.
Så att då, efter det så fick jag fler och fler uppdrag inom det. Sen så kom jag i kontakt med en kille som jobbar inom en del av polisen som... där de är skådespelare i verkligheten, kan man säga. Och då behövde de min hjälp, och då frågade jag, jag skulle vilja ha lite mer kött på benen, är det någon utbildning som ni rekommenderar? Och då fick jag nys om den här för detta FBI-agenten Joe Navarro, som har betytt så mycket för mig och betyder så mycket för mig. Och då hade han en utbildning digitalt, och det här var ju ganska länge sedan, och då tyckte man liksom Skype var det fränaste.
Det var ju, liksom det var ju inte så jättepålitligt.
Nej, precis, 2012-2013. Så att då började jag en utbildning för honom online, där man fick träffa honom och sådär. Så att jag gick den här utbildningen i ett år och lärde mig det som de, och han anses ju i vår bransch då, kroppsspråksnördsbranschen, var den största. Så jag halkade in på själva, för mig var det så naturligt, men att föreläsa om det, att undervisa om det, att lära mig mer om det och sådär, så det var bananskalet.
Ja, oh, det är jättegud. Vi ska grotta ner oss i detta. Jag vill fråga mycket mer, och vi kommer komma in på John Navarro också. Boken Se vad som sägs kom ju alldeles nyss ut. Den är en matnyttig och tjock och skitsnygg bok med dig i en power pose på framsidan. Och det var den jag läste lite kort ur tidigare, och det finns enormt mycket mer bra att läsa ur den. Men jag vill ändå gå tillbaka och börja från början. Var hördes den där rösten din, alltså? först? Var kommer du ifrån och var är du uppväxt?
Den göd över Karlskrona när jag såg världens ljus i Karlskrona på Hästö, en liten del utanför Karlskrona. Mm. Och mina grannar, om du hade frågat dem, så hördes jag väldigt mycket. Sjöng jämt och gick omkring och jaha, men nu kommer lilla Mia. Som jag kallades där.
Du kallades för Mia då? Som
ja.
Mm.
Ja. Gjort en liten namnresa också.
Oj, oj, oj.
Nej, men då... ja, ett sladdbarn och obrydd och trygg. Och mormor tvärs över gatan. Och alla tanter och förbröder. Trygg, trygg, trygg.
Oh.
Lite.
Och när är du född? 70?
68.
68, ja, jag förstår. Mm. Men du, hur var din skoltid, skulle du säga?
Om man tänker på synas och höras så fortsatte ju det i skolan. Såklart roliga timmen och liksom sjöng solosången i Lucia-tåget och höll i allt med spex och ja, med sången och sådär. Så att rösten, alltså, kanske hörs också på min dialekt, min röst min, från Karlskrona. Så att den har alltid varit min vän.
Mm. Och det här med dialekt, har du fått som skådespelare? Det kommer jag in på ibland i vissa avsnitt med just oss som har liksom tränat texthantering på den kanten. Har du fått liksom kritik för din dialekt under vägen? Har du det?
Ja, jag har ju gått hos talpedagog. Så. Men när jag jobbade på Dramaten ett kort ögonblick så var det en norsk skådespelerska som jag överhörde ett samtal och de talade om mig och sa det är så synd om mig för hon har ju sånt talfel.
Men skämtar du det?
Och jag bara, nej men ursäkta, jag har inget talfel, det är min dialekt med mina tunga, mina ärr och sådär, så att jag kan tala fint.
Ja, men det känns ju som att toleransen för dialekter i teatervärlden är inte så kul. Nej. Den kanske är något bättre idag än när vi började, men nej, det, jag tycker det är lite trist. De polerar liksom bort en massa personlighet, helt onödan ibland.
Det har blivit bättre på tv.
Ja.
Väldigt mycket skåningar på tv.
Ja, men det är lite kul. Men du hade aldrig det här problemet, liksom, även i äldre år då, så att säga, som ung vuxen, att tala inför andra, hålla föredrag, höja din röst inför andra. Ja. För det där är ju så himla vanlig ångest.
Älskar det.
Och inte minst när man pratar i sammanhang som kanske både du och jag är ute och pratar föreläsningsmässigt om, så är det ju en sån extrem rädsla att folk har den här tala inför andra rädslan.
Mm. Och det kan vi ju kanske gå in på och lugna och ge lite tips och tricks.
Det kan du ha, ja, att vi ska. Men du, som ung, vad såg du att du skulle arbeta med själv? Vad kunde du se framför dig?
Nu när du pratar om Karlskrona och att jag är liten och rösten och sådär, så kom jag ihåg att jag sa till min bror, när han är 9 år äldre och han retade mig, så jag sa, du, kom igen när jag blir känd i Amerika!
På riktigt?
Ja.
I Amerika?
I Amerika! Kom igen nu när du blir känd i Amerika! Han brukar reta mig för det.
Ja, men gud, det är helt
för jag har inte blivit känd i Amerika.
Nej, men, än. Precis, än. Men you just wait and see.
Precis. Jag är ju sladdbarn och mina syskon är 9 och 11 år äldre. Så att jag fick vara med i diskussionerna, men liksom, togs inte riktigt på allvar. Och jag tror att lite grann där så har mitt kommunikationsknep varit där att liksom vara rolig och få attention på annat sätt. Mm. Sådär, liksom. Tidigt så jag menar, jag tror att jag sjöng innan jag kunde tala med sången och sådär. Så de satte mig alltid, så de hade mig som ett litet gosedjur. De satte mig på bordet där och sen fick sjunga och underhålla och så applåderade de och sådär. Men min seriösa, allvarliga röst, alltså när jag ville komma till tals, den tyckte jag inte riktigt fick komma fram, utan det var mer det här när jag sjöng och när jag var rolig och gullig och söt och sådär.
Ja, just det.
Det applåderades.
Förstår. Det där är rätt intressant. Då kommer man ju in, eller i min hjärna så kommer jag direkt in på att tänka på så här, du vet, att jag kan relatera till min egen familj, jag är äldsta 3 systrar. Man har liksom en cementerad roll i en del sammanhang. For life.
Mm.
Alltså så här, ja, men du är alltid ja, men när du kommer då, uppenbarligen, om jag läser dig rätt, så var det roligt och gulligt att titta på henne, vad fin hon är, vad duktig hon är. Upplever du att det har hängt i den här rollen i det familjära sammanhanget under lång tid?
Ja, jag har funderat mycket över det där. Mm. Och det spelar ju ingen roll ibland i vissa sammanhang hur mycket jag berättar att jag har studerat på universitetet det och det. Ja. Alltså liksom, man kan säga i intervjuer allt seriöst man gör eller så här, men det kommer aldrig med, det är alltid bortplockat. Så att det tycker jag ibland är lite synd. Och när det väl kommer fram så säger folk, men varför har du aldrig sagt det här?
Just det.
Ja, det har jag, men det har liksom aldrig fått sin plats.
Nej, just det. Mm. Ja, lustigt det där alltså. Mm. Men sen så tog du ju liksom några kliv ut mot det där som kanske inte var så långt bort då. Opera, operett, klassisk sång. När började du sjunga klassiskt?
Det gjorde jag väldigt tidigt. Mamma var ju duktig och letade upp då när hon förstod att jag ville det här med musiken, hur viktigt det var för mig. Jag tog ju pianolektioner och sånglektioner och sedan jag började spela cello och sådär. För att mitt mål var ju att fort som jag bara, alltså egentligen ville jag flytta efter 9, men det fick jag inte för mamma. Utan hon sa, måste gå gymnasiet. Så att då letade hon upp en sångpedagog.
Ja.
Och det fanns ju inte så många i Karlskrona. Men Marianne Fjällstedt fanns och finns. Jag har fortfarande kontakt med henne än idag. Hon är väldigt gammal. Men
gud vad mysigt.
Ja. Och så då fick jag ju liksom grunden och den klassiska skolade grunden.
Ja, ja. Men, och sen gick det ju Nordiska musikkonservatoriet och sen på Kulturama också. Mm. Det var ju långt innan för de som känner till Kulturama idag så fanns det ju ingen grundskola på väldigt länge.
Mm.
Jag har också gått Kulturama ett år, musik och sång, men inte klassiskt. Men, och så hamnade du på Konfidensen, läste jag.
Mm. När jag gick på Nordiskt musikkonservatorium som leddes av pianisten Inge Wikström, då hade hon ett tätt samarbete med Kerstin Dellert. Och det roliga är att min största idol när jag var liten var och är fortfarande Kerstin Dellert. Denna ybercoola människa.
Ja, och så, hon, så är riktigt underbar diva i din bästa form man kan tänka sig.
När jag var liten i Karlskrona och mamma och pappa hade bestämt att vi skulle gå till Stadshotellet och lyssna på Kerstin Dellert och det var någon sån här good old days. Och vi skulle få klä ut oss och gå till utklädningsaffären, jag kommer inte ens ihåg vad den hette, Flobergs tror jag, i Karlskrona. Och vi fick sån här good old days kläder. Alltså jag var i himmelriket och hela den här konserthuset var full av good old days utklädda vuxna människor och jag fick vara med, för när sladdbarnet fick alltid vara med, jag var med de vuxna igen. Ja, och sen efteråt så skulle vi gå äta på Stadshotellet. Det hände ju aldrig att vi åt på restaurang. Och där borta vid ett annat bord satt Kerstin Dellert som precis hade sjungit och jag gick fram till henne och fick hennes autograf och sen sedermera så skrev jag till henne och hon svarade och min fråga till henne var, hur blir jag som du typ?
Oh, gud,
och då fick jag ett svar som jag fortfarande har kvar. Hon var ju väldigt tidig med att äta vegetariskt och det här med att inte röka och sköta sig och motionera och ha en yngre man. Och
så här. Det är sant.
Ha en yngre man tipsade hon inte mitt 11-åriga jag om. Men hon tipsade mig om att då ta sånglektioner och sköta mig och inte röka och lalalala. Och sedan mera då så fick jag ju en roll som den elaka lilla systern Tispe i Askungen på Konfidensen. En sån här komisk opera. Och då var ju Kerstin Dellert där och drev Konfidensen. Då fick jag berätta det för henne. Hur mycket hon betydde för mig. Och det var så fint möte. Och en otroligt härlig inspiratör,
men
Kerstin
gjorde du
Dellert.
Fler produktioner på Konfidensen? Eller blev det den?
Det blev den,
Askungen,
och tyvärr inte mer.
Men sen hände det ju ganska mycket annat.
Sen blev det blev ju startskott, för det var en komisk opera och det var en regissör där som hette Mikael Helin och då fick han ett uppdrag att regissera en revy. Och jag hade ju bara sett nyårsrevyn i Karlskrona. Det var ju liksom den där jag hade sett. Och i den här revyn så skulle ju då Birgitta Andersson få vara med och Ulf Brumberg och Sharon Dyle och Triple and Touch och jag.
Otroligt kul.
Ja,
och jag mulliga vitaminer.
Mulliga vitaminer. Jag var ju så starstruck. Jag var ju 24 år då. Mm.
Och då pratade vi 92 va?
Hade ju inte gjort så mycket. Ja, 92. Och hade ju jobbat som figurant på Dramaten och gjort alla de här operan och åkt runt med olika, med Carmen och lite sånt där. Men och som man gör när man gör revy, det kanske inte är så välkänt för andra, men du vet ju att man, det är en massa texter som är aktuella. Sen hux flux när det var dags för premiär och Kalle Norlén hade skrivit så fantastiskt roliga texter, då var det väldigt mycket av mina nummer kvar. Där jag råkade ha en bärande roll. Mm. Så att när revyn väl var, då var jag med i väldigt många nummer. Jag trodde bara att jag skulle få vara lite figurant, något träd i bakgrunden. Sådär. Så att då slog jag igenom, som det så vackert heter, som komedian.
Alltså det är så roligt. Jag tänker, när du säger det bara nu, när jag tittar på det du säger, slå igenom. Det är ju inte så många som slår igenom idag på teaterscener. Nej. Runt om i Sverige. Det händer ju knappt.
Nej.
Utan det är i så fall på film eller möjligen liksom i Melodifestivalen.
Men det var annat då. Alltså, vi pratar 1992. Coolt. Det är liksom, vi hade inte sociala medier. Vi hade ettan och tvåan och vi hade liksom Aftonbladet Expressen.
Ja, men precis. Jag var
då kunde man slå igenom.
Verkligen. Jag var häromkvällen och kollade på Petra Nielsen på Kilen. På hennes,
den måste jag se.
Ja, det måste du. Verkligen. Otroligt bra föreställning. Och då pratade hon just om det där. Som jag vet, även du pratade Peter Jöback och jag i hans avsnitt också om det. Att de var ju tonårsidoler. Ja. Också 92, 93, 94, de som spelade musikal i Sverige och så här. Så det var ju verkligen en liksom, ett massa liksom luckor att fylla. Så ni fick liksom en fanbase, många av er som slog igenom på den tiden. Så vad hände sen då, när ni hade gjort den här?
Jo, men alltså, och det är så skojigt att säga det, för jag måste verkligen se den där föreställningen, för jag tror det kan vara så här. Ja, men... Jo, när 1992 då, och bruset var ju inte alls så stort som det är nu, utan då blev det liksom, då fick man vara med i alla de tv-programmen som gällde då, 7-9 och alla de här som gick, Krysch och allt, underbara såna här familjeprogram och Duell i Kittelfjäll och allt möjligt tokigt, så att Då kunde man ju vara på liksom nästan alla kanaler samtidigt, vilket var väldigt roligt.
Mm. Men du, och då när det tog lite fart för dig, hur minns du liksom hur du kände det kring då att det tog fart på grund av din komiska ådra? Kände du så här, ja, det här var bara wow. Eller ville du liksom dra in någon tygel och bara, nej men vänta nu, jag vill ju till operan, jag vill tillbaka till det klassiska.
Ja, alltså det... Jag var ju så glad och tyckte det var så roligt att få stå där. Återigen den lilla systern på bordet här som fick applåder för att hon var rolig och sjöng. Men jag hade ju aldrig tänkt eller trott att jag var rolig på det sättet. Och det är kanske då som man är som roligast.
Det tror jag också. Det tror jag med.
Den här liksom...
Om man inte går in för
det. Ja, så att det inte blir liksom spelat roligt utan det här oförställda.
Ja.
Men jag fortsatte ju sjunga. Men det kom lite i skymundan det klassiska då. Ja. Så det blev på ett annat
sätt.
Jag
förstår. Alltså mitt intryck av dig har jag ju bara fått från scen och tv som ung. När du liksom var ett gäng år före där jag var. Och sen därefter någon gång ibland via kollegor hej hej på något liksom tillställning. Men min bild av dig har ju alltid varit så öppen, positiv, skarp. Och jag har alltid upplevt dig som att du liksom inte alls rädd för när det går bra för andra. Jag har upplevt dig som så peppig och generös och inte liksom konkurrensängslig. Stämmer det?
Nej, jag är inte konkurrensängslig och jag har ibland bannat mig själv för att inte ha de där vassa armbågarna som jag ser att de andra har och liksom kämpa sig upp och fram och besöker alla rollsättare och liksom kämpa med näbbar och klor och knivar och svärd för roller och sådär. Och sen så lärde jag mig tidigt, då måste jag tillskriva Birgitta Andersson, att vara kollegialt bjussig, att liksom dela med sig av det man kan. Hon var så generös med sina tips och tricks och liksom gullig och rar. Och jag tänker på det, och jag menar i Kerstin Dellert som jag sa, att tycker man ska vara gullig och snäll mot de som kommer, och så att så fort jag har fått något brev eller någon fråga, så försöker jag ta mig tid att svara och vara deras Kerstin Dellert, peppig liksom.
Ja, men det, då har jag inte känt fel under de åren vi har ändå sprungit på varandra. Det är verkligen, det utstrålar det, tycker jag verkligen att du gör. Men jag tycker mig se liksom ett mönster när du berättar, när jag har läst och när jag såklart har känt till en del om dig med det här med fars och komedi. Och jag minns att du gjorde ju succé i Gäster med gester när vi var lite yngre. Och nu senast inte minst i Förrädarna. Och det är ju mycket fysik och fysiskt. Och då kommer vi in på det här med kroppsspråk. Det är liksom ingen surprise, tänker jag, när man tittar tillbaka.
Nej.
Att du har blivit duktig på just det här ämnet. Och du är ju ute och föreläser enormt mycket. När du tittar nu på de här förebilderna, eller vad man ska säga, de som du nämnde Joan Navarro förut. Vad gjorde att han blev så viktig för dig med den kunskapen som han sen delgav dig?
Många, många delar. Dels är han en duktig mentor och han... Det var ju bra att vi hade så mycket online, att vi inte såg varandra så mycket och sådär. Utan han, efter de första lektionerna online, så who are you? För mina svar var ju liksom inte kanske som de andras svar som var från polisen eller militären. För jag sköt ju från ett helt annat håll. Ja. Liksom, nej men jag kom ju från teatervärlden och sådär. Så att jag, han upplevde att jag kunde... inte lära honom, men alltså jag kom ju från en annan del liksom. Så att vi hade väldigt stort utbyte av varandra. Sen så en annan grej, lite grann som jag tänkte på nu i inledande av samtalet, att han såg min seriösa sida och mitt hårda arbete, och för när jag går in för någonting och studerar någonting, då gör jag ju det verkligen helhjärtat och verkligen vetenskapligt och noggrant och sådär. Och sen när jag hade till exempel lämnat in en tenta då till honom, så fick jag tillbaka den, han bara, bättre kan du. Jag bara, gubbjävel, tänkte
jag. Lägg av!
Jag betalar ju för den här utbildningen. Ja, nu har jag ju liksom gjort det här. Och sen så försökte jag ju igen då, och sen så kunde jag ju bättre. Och det här är så fint tycker jag, och det är den bästa sortens mentor. Att få en att se att man kan bättre. När jag trodde att jag hade gjort allt jag hade kunnat, så ville han squeeza det lite till. Och då kunde jag ju det. Jag kunde ju faktiskt bättre än vad jag trodde själv.
Oh,
och den sortens mentor är väldigt unikt att verkligen se...
vilka kliv du kan ta, ja, utan att man ser det själv. Ja, det är jätteintressant.
Jag vet inte om du har haft... Ibland har man haft en sån sångpedagog också. Man tänker, nu har man gjort sitt bästa, men sen så kan de få en att bli ännu bättre. Eller någon regissör som kan fånga. Man tänker att nej, men nu har jag det. Nej, men prova den här. Och så kan det du kan bli ännu bättre än vad du trodde.
Nej men verkligen, det är superspännande.
Den här podden görs i samarbete med Vic Nöjesproduktion och To Entertain. Två av Sveriges största nöjesproducenter som förser oss med stora upplevelser på olika scener runt om i Sverige och inte minst i Stockholm. I tider som våra tror jag verkligen att vi kan behöva bli underhållna. På Oscarsteatern spelas nu den kritikerrosade musikalen Änglagård. Biljetterna till våren 2024 är nu helt slut, men succén fortsätter hela hösten och biljetter har släppts fram till 14 december 2024. Snart kommer även musiken komma ut, och redan nu finns det några singlar att lyssna på de olika streamingtjänsterna. På Kinateatern är det snart sista chansen att se supersuccén Moulin Rouge, som spelar fram till 28 april 2024. Biljetter till musikalen Dreamgirls med premiär i september släpptes alldeles nyligen. Så gå nu in på showtick.se och säkra en plats till det just du vill se.
Men det finns ju många experter på kroppsspråk. Om man går in och liksom läser om detta, då är det ju många, bland annat jag, som älskar en tjej som heter Amy Cuddy.
Samma mentor som jag.
Eller hur? För hon har ju också honom.
Ja.
Och jag bara tänker så här, du är ju, om inte den tyngsta kroppsspråksexperten i Sverige, så är du en av de tyngsta, liksom en av de som är mest anlitad på ämnet, definitivt. Hur tänker du nu när liksom det sitter någon där och bara, det här ska jag fördjupa mig, och nu är liksom min förebild? Vad får det dig att känna?
Ja, men det får mig ju känna mig stolt om, och vad jag skulle säga till den, gå in och kolla på Amy Cuddys TED-talk.
Ja, men det skulle jag också säga. Det måste vi säga så att alla fattar det.
Nej, men det tipset ska vi ju ge. Amy Cuddy, hon berättar då i sitt TED-talk att hon fick, nej jag tror inte hon nämner Joe faktiskt, men det hon säger i sitt TED-talk som är så fantastiskt, jag tror det är 60 miljoner tittningar.
Och den är liksom enormt
en
högt rankad.
En av de mest sedda TED-talksen, så det ger 20 minuter att titta på den. Där säger hon att, och ger tips om det här med kroppsspråk, och hon är ju Harvard-professor, så hon har ju verkligen gjort det här vetenskapligt. Och hon fick liksom tipset, eller hon liksom, det kom till henne hur hon skulle göra den här undersökningen, när hon såg Joe Navarro undervisa kvinnliga polisofficerare att ta lite mer plats. Oh. Så det var så hon tänkte, det här ska jag undersöka vetenskapligt. Sen fick hon ju lite på tafsen, som man alltid får när man sticker ut hakan, så finns det ju de som vill smocka till en, att hon inte hade tillräckligt vetenskapligt, alltså att det var tillräckligt många i hennes studier, så hon har gjort om den så att den, nu är den liksom ännu mer grundad. Och för er som inte orkar titta på det här TED-talket, då kan jag lite snabbt säga att det handlar om att det ska man se på andra med kroppsspråket, men framför allt att ditt kroppsspråk påverkar dig själv. Exakt. Och dina inre kemiska processer. Så att du kan faktiskt, om du nu till exempel, som vi sa inledningsvis, är lite skrajsen för att tala inför andra, vilket absolut inte är konstigt på något sätt, då kan man via sitt kroppsspråk få kroppen att hjälpa dig själv. Så med hållningen och med blick och med rörelse och sådär. Och det är det som hon har forskat fram. Så att när man har den här, vilket de flesta av oss, inklusive jag själv, har den här dåliga hållningen när man kurar ihop sig, då tror stenåldershjärnan att du är deprimerad, och då får man ett ökat påslag av till exempel kortisol, då har hon topsat fram och sådär. Så att när man sträcker på sig, så även om inte man känner sig speciellt liksom kraftfull, så kan man få en duff testosteron som hon påvisade då, och det är ju lite jävla anamma. När man ska till exempel tala inför andra eller göra någonting annat som man känner sig stressad och nervös inför. Så att kroppsspråket är inte bara någonting man ska läsa av på andra, och det går liksom inte heller att alfabetisera kroppsspråket och liksom säga, aha, den personen har armarna i kors, det betyder si eller så. Det är mer komplext än så. Men framförallt vad hon påvisar i det här TED-talket är hur du kan påverka dig själv.
Det är otroligt intressant.
Det är så spännande.
Jag tänker när du har grå dagar och känner dig liten och sådär som alla kan göra ibland. Liksom. Tänker du de här banorna då?
Ah, hela tiden. Alltså, jag vaknar inte bing bong och sen folk säger, åh, du är så glad hela tiden. Nej, jag gör mig glad.
Men berätta, det här måste vi skicka med människor. Om du känner så här, fan, nu händer det här med mig, eller nu vaknade jag och så bara så här. Vad gör du då aktivt?
Och det första är att jag har en vepa på väggen där det står yesterday's history, tomorrow is a mystery, today is a gift. Och så tänker jag, ja, man vaknar i alla fall. Men sådär, ibland är det ju på den nivån.
Ja, visst.
Det är ju så. Ibland är det väldigt tufft. Och sedan så använder jag ju det som, jag menar, jag har en annan förebild, Anders Hansen. Jag försöker använda
motion. Ja, gud, jag måste ha hit honom.
Och frisk luft och att ut och gå. Så att om ni hittar mig ut och gåendes väldigt mycket, vilket jag har gjort den senaste tiden, då är, alltså, det är verkligen terapi. Och jag har liksom, det är ett sätt för mig att bearbeta allt tokigt och jobbigt. Så ut och gå, nästan bland det första jag gör. Och få frisk luft och röra på mig. Och det brukar inte alltid hjälpa, men det känns ju lite bättre i alla fall. Sen använder jag mitt eget kroppsspråk, jag använder rösten. Jag försöker vända tankarna, vilket kan vara lättare sagt än gjort. För att tankarna föder känslor som känslorna föder kroppsspråket. Så att jag försöker leva mina egna käpphästar. Och det är ju inte alltid så lätt. Men jag, det är ingenting som kommer sådär liksom. Ibland så vaknar man ju lycklig utan att veta varför. Men ibland får man hjälpa till på talen.
Ja, men verkligen. Och det är som du säger om hennes TED-talk, att det framförallt handlar om oss själva. Det handlar inte om hur vi framstår inför andra.
Nej, utan det är ett inre arbete.
Exakt.
Och framförallt med tankarna och hur vi talar till oss själva.
Verkligen.
För ibland så talar man till sig själv på ett sånt sätt som man aldrig skulle tala till sin värsta ovän.
Nej, aldrig, precis. Och det där tycker jag är så intressant, Mi. Ja, om vi kommer in lite grann på det område som du föreläser mycket i, kroppsspråk, så är ju det en liksom, när jag utifrån rösten, så jobbar jag ju med retorikföreläsningar och retorikcoaching en del, men mest utifrån liksom rösthåll, självklart kroppsspråk och sådär också, och presentationsteknik, hur man liksom når fram och når ut och varför vi lyssnar bättre på en del än vad vi gör på andra och så vidare. Hur man liksom försöker lägga det där pusslet för sig själv.
Jag tänker så här, för din fantastiska podd handlar ju om rösten, din röst, att vara sin röst. Och det är väldigt viktigt för rösten hur du har ditt kroppsspråk.
Eller hur?
Så att när, och generellt, nu generaliserar vi, men generellt vi kvinnor har en tendens att tilta huvudet på sned så här.
Ja.
Och det påverkar ju dels vårt flöde, luftflöde, och sen så förminskar det lite grann rösten. Och det är ju så att vi har ju kortare stämband och generellt en ljusare röst. Och då blir vi ibland avfärdade. Så att det är väldigt viktigt med kroppsspråket och kroppshållningen, för att det påverkar rösten och flödet. Så att det hänger ju ihop.
Det hänger ihop jättemycket, exakt. Det går absolut inte att komma ifrån.
Nej.
Men det, och det handlar ju så mycket om, jag tänker mycket på de här begreppen som är viktigt för mig, både som person och också i hans jobb, liksom som trovärdighet. Och din bok heter ju Se vad som sägs. För mig handlar det väldigt mycket, när jag började med teater, så var en av de första grejerna jag fick höra i 20-årsåldern var så här, vad händer om ena halvan av publiken är blind och andra halvan av publiken är döv? Mm. Vad krävs det av dig? Vad kräver det av dig på scenen? Så fick vi sitta liksom och diskutera det här, kommer jag jätteväl ihåg, på teaterverkstaden som inte finns kvar längre. Och det kräver är givetvis att de båda halvan av publiken ska få samma historia berättad för sig. Den ena halvan med kroppsspråk och energi och riktning och så vidare. Och den andra halvan med det verbala. Och det är ju här det måste gå ihop. Mm. Du måste kunna få samma budskap. Du måste lira liksom. Mm. Jag tror att jag har närmat mig det här ämnet utifrån rösten mer. För att jag blev också kontaktad liksom, för 10-11 år sedan. Först när jag började jobba lite mer med det här. Och att lärare hade svårt att känna att de liksom hördes och kunde ta kommando i sina klassrum.
Mm.
Och att man alltid tror att det krävs det mer, det krävs större rörelser och mer volym och mer power. Men i själva verket är det ju ofta tvärtom, att du måste liksom använda motsatt medel.
Tänk på Churchill.
Exakt.
När han sa något riktigt viktigt så sänkte han ju rösten.
Exakt. Vet du vad som är så intressant med musikal som vi båda har jobbat med? Det är att när man ser hur de stora kompositörerna skriver de stora, stora huvudnumren för huvudrollen, så börjar den nästan alltid så här liksom, ding, 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 du vet, så här, pyttetyst. Mm. Så här, för att då
vet
så
man. Attention.
Skapas, exakt. Mm. Då skapas den här magin. All uppmärksamhet går åt ett håll. Mm. Det är så sjukt intressant. Och vi står och gapar och skriker och tror att det är så man gör liksom, på våra barn eller vad det nu kan handla om. Men man kan ju prata hur mycket som helst om de här ämnena.
Så
och
skriker man till barnen, skrik inte!
Exakt. Det är galet. Ja. Men du har skrivit två böcker nu, Mi, på ämnet. Första, gula boken Kroppen ljuger aldrig, har jag använt ibland. Och du var så himla tidig, upplevde jag, när du gjorde den. För i den här boken, som inte ens går att köpa längre, om jag minns rätt, så är det ju så här QR-koder, man kan gå in och liksom se skitroliga klipp, jätteintressanta exempel, dina egna YouTube liksom, där du statuerar exempel. Mm. Vad fick du det ifrån att den boken skulle vara så modern och liksom att du skulle vara så före där?
Ja, ibland är det inte så bra att vara först och före. Jag var först med app. Alla bara, app, ingen aning.
Nej, men gud,
eller utvecklar en app. De bara, nej, det vet vi inte.
Du skojar.
Jag var först med hemsida. Hemsida? Var det liksom, och jag var först med de här QR-koder.
Nej, men det är ju hur som helst.
Så att, men jag har alltid varit väldigt intresserad av teknik och bland annat när pandemin kom så var jag ju tänkt såhär, men nu måste vi liksom lära folk och göra med digitala möten, gjorde en film om det och så att jag är teknikvänlig och tekniknyfiken och de här QR-koderna, nu vet ju alla vad en QR-kod är.
Nej, men snälla,
för 8 år så var man tvungen att ha en speciell app för att kunna läsa de här QR-koderna.
Aha, då kunde du inte ens ha mobilkamera.
Nu kan man ju bara ha mobilkamera. Så att tekniken, vi tänker ju inte ens på att det var en issue liksom, att folk inte hade hemsida, folk inte hade mobiltelefon. Det fanns faktiskt en tid utan allt det som vi tar
för givet. Men jag hade ju inte din bok för 8 år sedan. Jag kommer ihåg att jag tror jag fick den. Jag tror jag köpte den inför något så här, jag skulle ha någon så här lång halvdag på något företag. Och så ville jag liksom utöka mina exempel. Och jag kände liksom mig lite så här, jag måste fylla på någonting. Så då kom jag att tänka på den boken och så köpte jag någon annan och satt och bläddrade och kom på lite nya idéer. Men du vet, det var väl typ 4 år sedan tyckte jag det var modernt med QR-koden.
Ja.
Alltså, så jag är så efter, va? Jag är tvärtom.
Ja.
Men nu har du ju skrivit Se vad som sägs, som är liksom en förfinad och utökad version av den första boken. Och den är ju verkligen matig. Hur lång tid har det här tagit dig att utöka den första?
Jag har ju hållit på, som sagt var, den första har ju 8 år sedan den kom ut.
Ja.
Och då kanske 10 år sedan jag började jobba på den. Och det var ju faktiskt på anmodan av Joe Navarro, som vi hela tiden återkommer till, den här, min mentor. Och det var ju för att jag inte hittade någon bok på svenska. För det är mycket felaktigheter i en del böcker och faktiskt en del utbildningar som pågår just nu och till och med på högskolenivå som lär ut felaktigheter när det gäller kroppsspråk och lite förenklingar och förvanskningar. Så att Så då började jag skriva den här boken för 10 år sedan, och sen adderade min vän då som jobbade inom polisen sina kunskaper som undercover-polis. Mm. Och då tillsammans så skapade vi den första boken, och den heter Kroppen ljuger aldrig, för kroppen ljuger aldrig.
Nej.
Någonstans i ditt kroppsspråk så läcker du alltid dina sanna intentioner. Då brukar folk bli liksom rädda för att tala med mig. Ja, men gud, nu kan du se vad jag säger. Ja, det kan jag lite faktiskt. Mer än andra kanske. Men,
gud vad roligt.
Så det, nu heter jag bok nummer 2 som jag skrivit helt själv då. Se vad som sägs. Så jag har väl hållit på, jag kan inte säga hur länge jag har hållit på med den, för att jag har fnulat så länge. Och sen när jag skulle ge ut den, då kontaktade jag mitt gamla förlag. Men de var inte intresserade av att ge ut den, för de tyckte att all den här informationen redan finns på nätet. Och då kände jag så här, men jag orkar inte gå, det är så långa ledtider att gå till något nytt förlag och så där, för att det här, jag vill ge ut den nu. Mm. Så att jag har gett ut den själv, så att jag trycker den i Tyskland.
Ja, det är så coolt. Jag rekommenderar
och jag har
alla.
Satt den själv också med layout och så där, så jag har gjort väldigt mycket arbete själv. Varför har jag gjort det? Det är inte för att bli rik, för det blir man inte på böcker. Nej. Om man inte heter Camilla Läckberg. Utan jag vill verkligen att vi ska veta det här. Ja. Jag vill att vi ska förstå det som du så klokt sa, med hälften i publiken som inte ser och de andra som inte hör. Jag vill att vi ska förstå hur viktig även det du säger bortom det talade ordet. För att väldigt många, inklusive våra retorikkompisar, de är så duktiga på att ha retoriska formuleringar. Sen när du kommer till framförandet, aktio, så kan det vara lite si och så.
Mm,
och det är så synd, för har du då skrivit ett fantastiskt tal och sedan så syns du inte och hörs du inte, men då faller det ju.
Verkligen.
Det är så otroligt viktigt att framförandet, att det lirar, att det hänger ihop, det talade ordet och det ordlösa. Det är inte 97% som är kroppsspråket, som det så felaktigt är på LinkedIn och YouTube, ja, och allt sånt där. Det är det inte. Men när vi känner oss osäkra på en person så tror vi alltid mer på det vi ser än det vi hör.
Yes.
Så din röst är självklart otroligt viktig och den avslöjar väldigt mycket. Men huret, alltså hur vi framför då, hur vi liksom gör det. Så det viktar 60-40 brukar jag vetenskapligt säga nu. Men det beror också på vilket sammanhang.
Absolut.
Så att om du inte vet hur Sanna och jag ser ut nu när du lyssnar på podden, då jobbar din hjärna omedvetet genom att skapa bilder av hur vi ser ut. Och sen så kanske du träffar Sanna eller träffar mig som, va? Såg ni ut sådär? Då hade du fantiserat ihop en helt annan
då hade man fantiserat ihop sitt primära etos, helt enkelt. För det är det första intryck som du hittar på själv, bara du hör ett namn eller vet att det ska komma.
Precis.
En föreläsare. Så här. Det är så otroligt intressant. Men alltså när vi kommer in på det här, jag liksom bara minns liksom hur jag skrev min första föreläsning, vill jag inte ens säga, men jag hade någon liksom dragning någonstans. Mm. Det kan ha varit 10 år sedan någonting.
Mm.
Där jag själv, jag har ju varit helt besatt ibland av att sitta och lyssna på typ partiledardebatter och sånt där. Vi kommer komma in lite på den biten sen. Men liksom där jag verkligen inser att så här, vissa lägger enormt fokus på innehållet, det vill säga i retoriken säger man logos.
Mm.
Det är liksom då det som du pratar om.
Ja.
Och det kan vara hur intressant som helst, eller du kan vara super liksom aktuell i någonting du vill belysa. Och vissa lägger ett enormt fokus på vem det är som pratar, avsändaren, ditt etos, vilken persona det är som pratar. Ja, det är liksom jag och du kan ha ett jag-perspektiv, du kan vara extremt trovärdig för att du är experternas expert eller någonting. Och vissa lägger jättefokus på huret, hur når jag ut, vad vill jag skapa för känslor och patoset. Jag upplevde då, minns jag väldigt tydligt, att det nästan alltid är en av de här tre som tar över.
Mm.
Nästan jämnt.
Mm.
Nästan aldrig är det perfekt med två av dem. Och när jag har sagt att det andra retoriker, alltså super mycket mer välutbildade än jag själv i ämnet, så har de varit såhär, nej, det är en ganska förenklad version. Och så har jag återkommit till det här gång på gång på gång, när jag själv har tittat och analyserat tal, bara för min egen skull. Det är så här. Det är nästan alltid en del som övertar.
Mm. Mm.
Du kan titta på vad sjutton som helst. Liksom. Partiledare, företagsledare, världsledare. Det är nästan alltid någon glömmer lite bort så en klart. Av delarna. Eller höjer en av delarna. Visst är det sjukt? Alltså?
Och när du nämner det så är det ju så. Man märker ju när personen inte själv har skrivit orden.
Oh, ja.
När det är talskrivare. För då blir det inte, då kommer det liksom inte inifrån.
Nej.
Så vi har ju, vi behöver inte namnge någon, men det märks.
Det märks
alltid.
Och jag hade faktiskt en god vän i en träning för inte så jättelänge sedan som behövde hjälp inför ett anförande, och det första hen sa när vi sågs, så sa han så här, ja, men jag tar det här för dig nu, men det är skittråkigt egentligen. Det är liksom, det är svintråkigt det jag ska prata om. Var det första, jag var så här, du?
Ja.
Får jag höra då? Och så börjar du har inte skrivit det där själv, va? Nej, jag har fått det. Okej. Okay. Då sätter vi oss först 10 minuter, så ändrar vi några ord. Och så säger vi, okej, varför säger du det där? Är det där relevant? Så flyttade vi om lite, det var pyttesmå ändringar. Och så landade det helt annorlunda. Men man kan ju inte heller ha den inställningen att jag ska prata om något som är svintrist. För hur sjutton ska du nå ut till någon annan och få dem att lyssna då?
Nej, det var det.
Och då snackar man ju verkligen om de här knepen du låter. Hur tar du din första liksom, position? Hur tar du din första mening? Mm. Hur riktar du dig innan du ens har sagt hej? Allt det där avgör ju om man får förtroende att lyssna en liten stund till. Eller att prata en stund till. Allt det där. Liksom, alla ens detaljer. Framförallt i början. Är helt
och framförallt inställningen. Attityden som vi inledde med programmet med. Men om du tänker så här, nu ska jag leverera något riktigt, riktigt tråkigt.
Då
är det en självuppfyllande profetia, jag lovar dig. Nej, men ibland är det som mina kunder kan ju liksom säga att de får ju slides skickade till sig från huvudkontoret. Det här ska du presentera.
Precis.
Ja, men det är klart att det blir tråkigt.
Ja, framförallt
och den här liksom överanvändning av PowerPoint. Alltså,
nej, men gud,
som om det vore
den.
Det enda sättet att kommunicera.
Where's the power, what's the point?
Ja, verkligen.
Älskar den. Men du ska faktiskt få en fråga på ämnet kroppsspråk av en tidigare gäst i min gästlista. Så ska vi gå vidare på detta ämnet.
Hej Miri Dell, Peter Jöback här. Min fråga till dig är, vad är det tydligaste tecken i kroppsspråket när en människa ljuger?
Ja, men det där var ju en fråga från Peter Jöback. Och det kan väl vara en av de vanligaste du får. Eller hur?
Underbara Peter Jöback. Det är så här att man inte kan se 100% på människa överhuvudtaget om de ljuger. Så att så det korta svaret är nej, man kan inte se överhuvudtaget om en människa ljuger.
Nej.
Det man kan se, och det som John Navarro och alla andra som är jätteduktiga på det här, det man kan bli 100% skicklig på att se, det är om en människa känner behag eller obehag. Och så sätter man det i sitt sammanhang, i sitt kontext. Och till exempel om en människa visar väldigt mycket stresstecken i en till synes lugn situation, så kan man liksom, vad var det som hände där? Eller något sådant. Så att det kan man öva upp, och det står massor med tips i min bok vad man ska titta på. Men man är ute på väldigt djupt vatten om man tror att man kan se på kroppsspråket om någon ljuger. Och det är vissa kulturer där man har gjort det och liksom fängslat folk till och med. För att man har feltolkat kroppsspråk. Och det finns ju en term som jag nämner, och som faktiskt, eftersom du sa förrädarna innan, så finns det något sådant som ni kanske kan känna igen. Att om man anklagar någon för att ljuga. Så, men du ljuger till exempel i förrädaren, du är en förrädare. Då visar den här människan så många stresstecken, så många obehagstecken, så att man verkligen tror att den är en förrädare, man verkligen tror att den ljuger. Och det kallas på vårt kroppsspråk för Otello-effekten. Och det kommer från Shakespeare-pjäsen Otello, där Otello tror att hans fru Desdemona ljuger och är otrogen för att hon visar alla de här stresstecken. Och det är det som är så farligt, och hon blir alltså dödad av Otello, så det är därför det kallas Otello-effekten. Och vi tog ju ut väldigt många spelare ur spelet, leken, förrädarna, för att de visade så många stresstecken som man trodde att de var förrädare, man trodde att de ljög. Så att det här med lögner är väldigt komplext. Så att man kan inte säga att pillar man sig på näsan eller drar sig i örsnibben eller gör någon sån här kroppsspråksgest så ljuger man. Det kan man inte. Men det man kan se det som liksom stresstecken och varför man gör dem. Men det är livsfarligt att säga att det är 100% lögn. Det kan ingen göra.
Nej.
Och det är därför det är så farligt. Ja, men då tar man bara fram en lögndetektor, säger folk. Man bara, nej. Och för det första heter det inte lögndetektor, utan det heter polygraf. Och den mäter inte graden av lögn, den mäter graden av stress.
Ja.
Och till exempel, jag brukar säga att när jag ser en polis i trafiken, jag vet att jag har bältet på, jag vet att jag kör kortet, men jag vet att jag kör lagligt, men ändå så blir jag så här, ja, men stressad, liksom, kanske är någonting ändå.
Man känner sig
ändå
skyldig.
Hur var det direkt här då? Hur var det här? Jag bara, så att liksom, då kan man,
alltså,
så kan man se väldigt skyldig ut. Jag är väldigt lätt stressad på det sättet. Då kan man ju se jättesuperskyldig ut. Och då, men Så att svaret till dig, underbara Peter, är att det är mycket mer komplext än så. Vi människor är mycket mer komplexa än så. Man kan, tyvärr, jag önskar att det fanns en Pinocchio-näsa. Ja. Men det gör det tyvärr inte. Så att alla de där böckerna, How to Spot a Liar, ja, och sådär.
Glöm det.
Vi behöver inte köpa dem.
Nej, det behöver verkligen inte. Utan det finns, nej, men det finns verkligen inget sätt. En sak som jag kommer att tänka på nu när du pratar, jag kan bara liksom gå till mig själv. Om du och jag sitter och snackar, så säger vi att vi liksom sitter och äter lunch eller fikar, och så pratar vi om någonting. Jag kan ibland hamna, och nu är det ju här ett ljudmedium så att ingen kommer se hur jag ser ut, men jag kan ibland när jag är eftertänksam eller reflekterar, så kan jag liksom vända bort blicken från den jag pratar med. Då kan jag liksom fastna lite, som att jag liksom måste hitta vad jag ska säga igen, och så tittar jag kanske lite på en kopp eller precis bredvid eller vad det är.
Helt naturligt.
Ja, men alltså, tycker du det? För att jag har ibland fått höra så här, men hallå Sanna, så här är jag.
Nej, men det,
och jag
det,
bara, men det är inte det att jag inte vet. Men, och jag har ibland speciellt känt att det rör när det är något jobbigt. Liksom, så, när det är något så här, men nu har det ju varit lite hej och hå med saker i livet då och då. Och då har jag ibland verkligen känt att jag har behövt nästan så här hämta upp mig själv.
Mm.
Är det, skulle du säga, ett osäkerhetstecken?
Nej.
Nej?
Det här med ögonkontakten. Med ögonen, och det är ju så, alltså, jag skulle kunna sitta här hela dagen.
Ja, jag med.
Med ögonen så visar vi varandra respekt. Åter spektare tittar. Vi återtittar.
Mm.
Och nu när vi sitter så här, det ser ni ju inte, men vi sitter ju och tittar varandra i ögonen. Mm. Men ibland behöver vi hämta ett minne, eller vi behöver liksom titta och minnas. Och det är inte av disrespect.
Nej,
det är inte
hur?
Att titta bort. Och bara för att ta tillbaka till lögner där och Peter Jöbacks fråga, så är det ju så att lögnare tror ju generellt, för att det är en generell faktoid som sprids, att lögnar, man ska inte flacka med blicken, för då tror folk att man ljuger. Mm. Så att lögnare, de har ju en tendens att titta alldeles för mycket, verkligen.
Exakt.
Naglar med blicken så här, nej men jag ljuger inte, här gäller
det
att inte titta bort.
Men nästan att man är rädd, varför tittar du bort, får man höra då?
Men den naturliga, som vi gör alla, och som vi inte tänker på, det är att man tittar bort och så hämtar man ett bildminne eller ett ljudminne eller någonting, bara fundera. För det kan ju vara väldigt konfrontativt att sitta, jag menar alla som har lekt arga leken, alltså att sitta och liksom råstirra en hel lunch, det gör vi inte.
Nej.
Och så att blicken är ju väldigt spännande. Den är relationsskapande. Nu när vi inte fick kramas och pussas och där under pandemin och så är det ännu viktigare med blicken. För att blicken skapar också det här oxytocin, liksom den här relationsskapen. Så viktigt att vi möter varandra, verkligen respekterar varandra med blicken.
Mm.
Sen en annan grej som jag har tänkt på med blicken, att titta bort. Vad du menade var att man tittar bort och liksom hämtar andan eller med, liksom när man med sorg så tittar man generellt ner så här, i alla kulturer och så. Så det är helt normalt. Men vad som har blivit lite onormalt i vårt samhälle, det är att framförallt unga människor, det bekymrar mig lite, de har svårt idag att möta blick. Och om man kommer in i en reception idag, som jag var häromdagen när jag skulle jobba, så skulle jag gå till en reception, och då har den här unga personen som jobbar där lite svårt att möta mig med blicken. Och det är så beklagligt, för att jag ska känna mig sedd och respekterad, och det är lika i nästan alla kulturer, då använder blicken, hej jag ser dig,
som en riktning liksom.
Men idag så är det så, men tänk de som tittar upp på tunnelbanan, de tror vi är ju helt galna. Alla tittar ju ner nu och de tittar ner i sina mobiltelefoner. Är det någon som råkar titta upp, så tänker man, gud, vad är det för en galning?
Ja.
Och det är ju också, för återkomma som du sa med Amy Cuddy, när vi sitter och kurar och tittar ner, då tror ju våra stenåldershjärnor att vi är deprimerade, och då får vi det här ökade stresspåslaget av vår egen kropp. Så att det att lyfta blicken både bokstavligt och bildligt är en enorm fördel för oss.
Absolut. Nej, men det är så himla mycket som poppar upp i huvudet när vi pratar om det här. Som du säger, vi får göra del 1, 2, 3, 4. Nej, men när jag tänker på, jag brukar ju fråga alla mina gäster, så här, vad har du för relation till ett riksdagsval, när vi helt enkelt ska lägga den typen av röst, den demokratiska rösten.
Ja.
Om jag frågar dig det då, utifrån både din person men din kompetens, liksom, hur funkar du när det är val?
Ett val?
Mm.
Ja, jag ser ju framförallt till att rösta.
Precis.
Nummer ett. Och det, för det tycker jag är viktigt. Och att vi inte liksom slarvar bara för att vi lever i en demokrati. Så jag tycker det är viktigt att på det sättet göra min röst hörd. Därmed inte sagt att jag inte är med i något politiskt parti eller liksom står med banderoll för något parti och sådär. Men jag är väldigt intresserad av politik och jag är alltid försöker hålla mig ajour. Nu är det snart EU-valet där och sådär, och göra valkompasser och
exakt
liksom lägga örat mot rälsen och liksom, vad känner jag i det här? För det är så lätt att man blir påverkad av andras röster.
Absolut.
Som är väldigt starka, och speciellt på sociala medier, så man liksom, nej men vänta lite, vad tycker jag, vad är min åsikt i den här frågan?
Jag håller helt med dig. Men utifrån din kompetens och ditt jobb, Dami, hur tycker du det att följa den politiska debatten med kroppsspråksglasögonen på sig?
Ja, jag har ju haft fördelen och förmånen att få analysera partiledarnas kroppsspråk för Aftonbladet TV förra valet. Och det är ju väldigt intressant. Och där har ju, som du sa, det kan ju ibland bli en liten snedfördelning mellan etos, logos och patos där. Vad jag tycker att våra politiker generellt är dåliga på, det är ju att integrera alla de här tre. Det blir som antingen eller.
Exakt.
Och sen är det ju så synd om dem, för att mycket blir ju runt deras person och exakt deras persona. Så att ibland glöms, men vänta lite, folk röstar på personen, men så får man säga, ursäkta, men vet du vad personen har för åsikt att stå för? Det vet man inte riktigt, men de tycker att den här snubben är cool. Mm. Eller den här tjejen eller så här. Man bara, men vänta lite, nu måste vi liksom backa hem lite grann. För liksom, vad står hela partiet för? Liksom, kan du skriva under på det här och det här? Va? Tycker de så? Ja. Så att röstar man där, så har man liksom gett en röst till det.
Precis.
Inte på den personen. Och att de är utbytbara. Det är viktigt att vi skiljer lite grann på att personen inte blir, att personkulten runt blir för stor. Så att då hamnar man ju lite snett.
Ja, jag är helt enig. Vad tänker du att de bör se upp med? Alltså, då pratar vi inte bara partiledare, men om vi tittar på ledare generellt. När vi liksom, ja, politiska ledare eller företagsledare, och i sitt sätt att kommunicera med kroppsspråket. Vad är dina liksom red alerts här? Om vi ska skicka med lite tips till dem.
Jag tycker generellt att, för jag tror inte de tänker så mycket på sitt kroppsspråk alls. Det ser man. Så att en liten kurs. Ibland så tänker jag så här, åh god gud, jag ska bara vilja in och peta lite grann. Men
det måste ju klia dig som är tusen gånger mer erfaren.
Ibland handlar det inte om så stora grejer att rätta till.
Nej.
Och det är väldigt mycket pekfingrar generellt. Och det pekas och pekas med pekfingret. Och ett medskick till alla ni andra. Se upp där. Och jag kan själv falla i den fällan. Men för att ingen kultur, vi tycker inte om. Och det blir så stort också, konfrontativt i TV när de här pekfingern pekar och pekar. Vad är det mer? Jag tycker också rösten. Att det ska liksom vara en samstämmighet. Och jag tycker också att den senaste partiledardebatten var så aggressiv. Och jag tycker att de vuxna generellt, de vuxna som är i eten, både sociala medier och TV eller vad de nu syns, de är ju förebilder. Och om man nu ska se till exempel en världsledare som Trump, jag menar, det legitimerar ju att andra beter sig och säger och liksom lika illa och ger personpåhopp och så att det har verkligen spårat.
Ja, men det är inte klokt.
Ohövligheten och rena lögnerna, och att man till exempel, nej men det där sa jag inte, eller det där hände inte, det som vi vet alla att personen har sagt eller att det har hänt. Det skrämmer mig.
Ja, jag håller med dig.
Och jag tänker generellt om vuxna som är med, inte bara politiker utan de som är med i dokusåpor och allting, att språkbruket, sättet som vi är mot varandra, både liksom hur vi förhåller oss till varandra och hur vi pratar till varandra. Ja, det är tyvärr väldigt stor brist på respekt idag. Och det gör ju att våra barn och unga tänker att ja, men så där är helt okej att tala.
Precis.
Så det där gör de i farmen eller politiker eller sådär. Att det legitimerar att de också kan säga och prata och bete sig på ett visst sätt.
Nej, men det är så viktig poäng. Verkligen alltså. Om du går till dig själv, vad för samhällsutmaning eller stor fråga går du att grunna mycket på?
Men jag tycker det är precis det som vi var inne på. Att jag tycker att vi behöver hämta hem i att sprida kärlek mer. Att inte bara rusta för krig utan förbereda oss för fred. Alltså vårt språkbruk, retoriken där att man... För att nu så skapar vi ju ett samhälle där vi är rädda och vi liksom piskar upp och vi ska försvara oss. Och, så att, att försöka vända det och göra människor trygga istället för rädda. Jag menar, retoriken är ju otroligt viktig där och våra makthavare i sättet att de gör oss då, både via hur de säger det och också vad de säger, att de piskar upp vår rädsla istället för vår trygghet.
Exakt.
Och så att det, jag tycker det är väldigt viktigt att så att man ingjuter hopp istället för att vi tänker att nej, men nu är allt kört, nu blir det världskrig. Och det kan, goda ledare kan vända det, och det är så viktigt att vi, hela mindsetet runt det som händer i världen, ja, men nu ökar vi terrorhotet här och så vi skruvar upp det till en femma, säger Frankrike idag till exempel. Alltså det gör en ju så rädd så att man vågar man gå ut. Nu, och vi ligger på en fyra i Sverige, men vad betyder det egentligen? Alltså att,
vi jobbar mycket mot folks rädsla.
Ja, och det har vi gjort, och jag menar pandemin också, vi ska skydda oss, vi ska hålla avstånd, vi ska distansera oss från varandra istället för att mötas. Och det här med att liksom inte bara mötas rent fysiskt och kramas och pussas som vi inte har. Jag tycker inte ens att vi återkommer till det där. Vissa människor som fortfarande har liksom 2,5 meters avstånd. men bokstavligen och bildligen känna mer samhörighet istället för att vi ska liksom distansera oss från varandra. Så att det skrämmer mig.
Ja. Verkligen, jag hör och håller med verkligen. Men det, och hela det här samtalsklimatet och debattklimatet, att vi är så mycket mot varandra mer än för. Alltså på alla vis.
Alla
liksom.
Frågar vad man är, och man måste också vara svart eller vit. Är du för eller emot?
Exakt.
Är du svart eller vit?
Precis så.
Är du si eller så?
Ja.
Nej, men liksom...
Nej, men det går inte att ha reflekterande samtal nästan längre.
Nej.
Och vi skapar inte heller utrymme för det. Jag upplever att mediehusen har ju en enorm makt i det här. Jag blev jätteglad när TV4 startade, det var 2 lördagar tror jag det var, där de hade liksom politiska samtal
just
i typ en och en kvart med 4 i taget. Där det var så här, men gud, de sitter ner och de hugger inte varandra. Och det var en normal samtalston, det var inga liksom
inga gladiatorspel.
Och där glider vi in lite på en annan grej, för det blir så lätt också när de står vid de här debattkontexterna. Liksom, så kan vi glida in lite på det med härskarteknik. För det tänker jag att det är, dels så är det ju så, precis som du var inne på, att unga idag läser av blickar, använder kroppsspråk sämre och kan läsa av kroppsspråk i lägre grad än vad man kunde förr. Detta beror
det
ju på...
Det är vetenskapligt
bevisat. Exakt, det finns massa studier. Och det finns liksom väldigt mycket mer att önska där kring att vi ska kunna öppna upp och säga till dem att det här är på något sätt den lägsta nivå där du ska kunna läsa av och det här betyder det och det. Och samtidigt så finns det ju också studier, har jag läst, på att killar som har gamat mycket, de läser av nyanser i röst mycket, mycket bättre. Så att det är också så här, man får ta det onda med det
goda.
Och
de är väldigt bra på engelska.
Exakt. Så att man kan ju inte heller liksom totalt döma ut hur saker har blivit, men man måste ju också kunna kalla en spade för en spade, att liksom digitaliseringen, mobilanvändning och så vidare har ju skapat någonting som vi nu behöver ta hand om. Och utifrån det då, det blev en lång harang, in i det här med härskarteknik. Hur kan vi bli mer observanta på den biten? Om vi speciellt tänker på våra unga idag då, som kanske inte riktigt vet vad det är.
Nej, dels genom att tala om det, genom att ha din underbara podd som man hoppas att når ut och att folk lyssnar på, att man också delar vidare till sina barn och unga att lyssna på det här eller jag hörde att. Så det är ju ett sätt att vi talar om det. Och jag tror när det gäller härskarteknik, bara det, digitaliseringen har ju också gjort den här, att den här anonymiteten kan ju vara en härskarteknik. Alltså att man kan säga och vräka ur sig saker liksom i anonymitetens namn digitalt. Det kunde vi ju inte förr. Mm. Då var man liksom, hade man en avsändare alltid. Och dels det, att de kan liksom skydda sig där och ha ett alias eller liksom man är någon annan eller låtsas så att. Och då kan man ju vara oerhört oförskämd. Man inte behöver ta ansvar för vad du säger.
Nej.
Du behöver inte se, och det är det, då ser du inte på kroppsspråket på den andra människan att den börjar gråta eller att den faller ihop. Mm. Eller liksom det som vi förut, när vi sa det rent till varandra, så kunde man ju liksom också ta ansvar för vad som hände med den andra personen. Nu vet vi inte vad som händer.
Nej,
där, när den andra personen läser det här på skärmen och så vidare. Mm. Så dels det med digitaliseringen och sen så hur barn är mot varandra. De, alltså barn och unga, jag återkommer till det, de gör ju som vi gör. Och om de då ser politiker eller människor i spelvärlden eller någonting som använder ett språkbruk som är väldigt, det är ju väldigt hårt och väldigt mycket svordomar och sådär i spelvärlden och mycket bra också, men eftersom vi nu pratar om härskarteknik. Mm. Så att de gör ju som vi gör och liksom så här pratar vi på det här forumet och sådär. Jag vet att många gamingtjejer har ju varit väldigt illa åtsatta. Mm. och gjort sin röst hörd och berättat det. Så att så vad var frågan?
Hur vi kan få folk att faktiskt se,
ja,
när det pågår en
medvetandegöra.
Exakt,
ja. Att medvetandegöra. Och det bästa sättet att medvetandegöra är ju att konfrontera den som har sagt eller gjort det. Och också, man kan bara ställa frågan, hur menade du där när du sa att?
Mm.
Dels så att personen får säga det igen eller försöka förklara sig. Att det är det bästa sättet att konfrontera härskaren då, liksom, den som säger det.
Mm.
Och om det inte går att få tag på i anonymitetens namn då, så ibland vet vi inte vem som har sagt det eller så där, så då är det ju svårt att konfrontera den personen. Men att tala om det och synliggöra det och att våga säga ifrån. Det är inte okej att prata på det här sättet eller som jag som är väldigt förtjust i ögonkontakt med dem jag talar med. Så att, är det okej att vi sätter oss ner och pratar? För jag är ju väldigt kort och generellt nästan alla är längre än jag förutom Pernilla Wahlgren. Nej, jag skojar bara. Och då är det en härskarteknik liksom när folk står och pratar ner till mig. Så att, då tycker jag, kan du sätta dig ner? För då hamnar ju våra ögon på samma nivå. Då får vi ett lugnare samtalsklimat så slipper en stå och en sitta. Så här.
Mm. Och det är ett bra knep, överlag faktiskt.
Överlag.
När det ska bli mer jämnbördig,
ja,
kommunikation.
Precis, så, så om ni som lyssnar är en sån lilleputte som jag, så att det bästa när man pratar med generellt med alla människor är att be dem att sätta sig ner, för då hamnar ögonen på samma nivå.
Mm.
Och där sker det, då blir det ett skönare sätt att kommunicera. Ingen i någon kultur tycker om att titta upp så här.
Nej.
Men man kan ju göra omedveten, att tänkte på digitaliseringen igen där. När du sitter framför datorn, du kanske gör det nu när du lyssnar på podden och har din kamera alldeles för lågt, då tittar ju du ner på den du talar med. Och det är ju också omedveten härskarteknik. Så att härskarteknik kan ju vara medveten eller omedveten. Så idag i vårt digitala samhälle, som vi rörde oss just i den kontexten, så är det många människor som omedvetet ser ner på andra genom att de inte har lärt sig vad de ska titta i kameran. Utan det är därför vi ser upp i mycket näsborrar och tak. Jag hade ett möte i morse faktiskt. Jag såg nästan bara taket på den personens rum och lite näsborrar. Och då blir ju min upplevelse blir då att den personen tittar ner på mig. Och omedvetet tycker vi alltså sämre om den människan.
Mm.
Så om du nu sitter hemma eller på jobbet eller någonting, så ta dig en liten titt var du har kameran. Och har du den alldeles för lågt, så liksom när du ska ha de här digitala möten och titta på andra, så upp med kameran, lägg några böcker under eller vad som helst, eller skaffa en extern kamera. För det här är ett nytt sätt att kommunicera, och den goda kommunikationen, om du vill ha det, så liksom ögonen i samma nivå, så att det inte blir omedveten härskarteknik. Och den härskartekniken är ju inte bara att man säger dumma saker. Jag vill återkomma till ögonkontakten igen. Den goda ögonkontakten. Mm. Att vi börjar se varandra igen, både bokstavligen och bildligt. För det har blivit så stressigt och bråttom. Och vi sa just det med unga människor som inte möter blick. För att de upplever det lite konfrontativt. Men att man blir... att man liksom söker blick och att man söker samhörighet. Jag tycker det är väldigt, väldigt viktigt.
Superviktigt. Mm. Du har en son.
Mm.
Vad är det främsta du vill att han ska få med sig ut i livet från dig?
Och såklart ett helt poddavsnitt om mammatips. men framförallt så, han är ju arg och har varit en gamer. Och jag hade lite problem att få ut honom ur den där bubblan ibland. Så att jag försöker jobba jättemycket då när han var i den åldern med blicken och att komma till närvaro, och att vi ligger undan nu, nu ses vi.
Mm.
Så verkligheten, och för att det är ju så mycket som pockar på, inte bara min son utan alla andras söner och döttrar. Det är så mycket som pockar på vår uppmärksamhet. För att när jag och Sanna sitter här nu, så vi har ju inte våra mobiler framme. Vi har ju jättemycket vetenskap som visar att bara man har mobilen framme, så har vi sämre uppmärksamhet mot varandra. Och sådär. Så att, mitt medskick till Max är alltid när vi ses, närvaro.
Du, om du fick vara minister, vad skulle du vara för minister? Och vad är det första du skulle ta tag i då?
Jag skulle ju självklart vilja vara kulturminister då. Och de här nedskärningarna som har gjorts i kulturen, de skrämmer mig också. För att i ett samhälle som vi lever i nu, och det var ju verkligen under pandemin, men så kultur är ju så viktigt. Och i en värld som är så här orolig, så kan den kulturen, musiken, dansen, sången vara ett sätt att nå det här som vi pratar om, känslan av gemenskap, eller när man sitter och man liksom delar en kulturupplevelse. Och med sångarna, jag menar, det är ju också bortom språk och bortom så mycket. Jag har sjungit för dementa, jag menar, de minns ingenting, men den här sången med liksom Carl Gerhard, den kan de texten till.
Ja,
sådär, så att, så att de här nedskärningarna som sker i kulturen, de skrämmer mig också.
Sista frågan till dig.
Mm.
Hur vill du helst använda din röst framöver?
Jag vill använda min röst till... Jag blir väldigt glad när jag gör andra människor glada. Det är väl det där som vi pratade om inledningsvis. Det kanske är för att jag är skedmatad med att vara underhållaren. Men det gör mig glad på riktigt. Mm. När jag känner... Och jag tycker det är så viktigt idag, mer än någonsin, att vi behåller det här Tage Danielssonska. Liksom att man behåller glädjen och humor. För nu mer än någonsin, det är lätt att hålla sig för skratt. Men det är viktigt nu att vi skrattar och försöker hitta och se glädjen och kärleken i allt det här.
Så bra sagt, verkligen. Och nu ska vi göra någonting som jag aldrig har gjort i min podd. Och det är att vi ska lotta ut en sak. Och så har Mi så fint tagit med sin snygga bok, Se vad som sägs. Mm. Så vi säger så här, den som via Instagram, LinkedIn eller Facebook eller något annat sätt att nå mig då, Sanna, på, som ger bästa motiveringen till att få den här boken, får den signerad av Mi idag den 25 mars när vi spelar in. Så att släng iväg ett meddelande om varför just du ska ha boken Se vad som sägs av Mi Riddell. Så kan
det är inte bara kroppsspråk utan det är även presentationstekniktips.
Enormt bra tips, presentationsteknik, och också jätterolig kunskap om de här sakerna vi har pratat om i en dryg timme nu. Så gör det, hörni. Och Mi, tack snälla för att du kom till min podd.
Tack för att jag fick göra min röst hörd i din fina podd.
Får när du vill. Det var så roligt. Vi hade kunnat prata hur länge som helst om det.
Verkligen.
Vi från olika håll nördar in i. Och vi önskar alla god bättring vad gäller ert kroppsspråk. För inte minst...
Sträck på er.
Exakt, inte minst för er egen skull.
Ja.
Ha det så bra och vi hörs igen. Mm.